Jag vet ju att man kan älska någon över blockgränsen, men jag ska fråga Hilda och Hassan om de också tror att man kan göra det. Och sen undrar jag om Hassan även den här veckan tänker fortsätta försvara de kristna värderingarna som man håller på med. Och sen är jag nyfiken på vad Hilde säger om fröken Snusk och samarbetet med Sverigedemokraterna.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sverm var der ute og så på det, eller noen av dere?
Nei.
Jeg kikket ut av vinduet og så en masse mennesker, der stod og kikket på solformørkelsen og tenkte at det var idiotisk. Og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
Jeg husker jo Trump så veldig opp mot den solformørkelsen og fikk svidd øyne eller noe sånt noe. En gang, det er det eneste jeg tenker på, men jeg sto altså på en kai, en brygge i Arendal, for det er Arendalsuka nå. Der vet denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer, ikke meteorer, men 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
Det lyder forferdeligt.
Det er, altså jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det er forferdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendalsuka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden. Og bak meg så står det en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det er en seilbåt altså, som tar fyr så voldsomt, Nei. Og der er flammer
som slikker. Brand, eller?
Ja, en brøt i brand, rett ved siden av. Det er ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her er jo et symbol. Altså dette er en metafor. Her står vi og fester og verden er i brand. Og en båt skiver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det er en svensk båt.
Mm-hmm.
Det var en lite drama ifra Arendal.
Hva skjedde så da noen sa det var en svensk båt?
Hele festen gikk tilbake til festen.
Tykte at det var oproblematisk. Må den brinna i frid. Når du pratade så här att det var något tecken i tiden eller så. Jag trodde du pratade så här om stentavlorna att det var bibliskt.
Men nej, jag trodde det där med sort röj, det betyder att man ännu inte har funnit den nästa regeringschef, mm-hmm. Så det är först när det kommer vit röj.
Vit röj.
Ja.
Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best, Giorgia and Mette. Stod det på Instagram, med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
Ja, jeg tror, man har set det, og vi betragter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rører så meget på sig i forhold til immigrationstruslen. Ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre, ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsleder i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv.
Mm-hmm. Det er ändå skillnad på det katolska kristna arvet og det som vi har i Norden då, om vi skal prata om kristna värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
Altså, Nej, det har vi ikke. Jeg tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark. Der er jo også overordentligt kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme. Ikke? At når man siger, at fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det. Okay, men jeg er jo ikke kristen på den måde.
Nej, men jeg tycker det är intressant, därför att ritualerna är ju väldigt skilda.
Just det är inte bara ritualerna, men dogmerna är forskjellige.
Dogmerna är väldigt skilda, och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så jag tycker att det är intressant, för att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
Jag vill, men det har du rätt i. Men jag tror, när man talar om den kristna kulturarv, så räcker det ut över och längre tillbaka än de ting. Ikke? Så är det, vad kan man säga, et så gammelt kulturelt fundament, som binder os sammen, at det transcenderer de kirkelige splittelser, der har været gennem tiden.
Per Clausen fra Enhetslisten skrev på X, at europæiske værdier en gang stod for blandt andet menneskerettigheder, international lov og minoritetsrettigheder. Fredriksen og Meloni ønsker at erstatte dem med den kristne kulturarven, skriver han. Og det er jo et poeng, og det har dette kristne værdier, som vi kommer indom med jævne mellemrum også her hos os, har jo begynt at betyde noget helt andet. Kulturredaktøren i Expressen, Victor Malm, skrev tidligere i år i en debat om kristendemokraternes bruk av kristenordet, den store debatten som teologen Joel Halldorf har satt i gang, så skrev han at kristne værdier har begynt at bety skolegudstjeneste, det betyr en rekke ting, og in the last, altså i det sidste ende, så betyder det kanskje bare ikke muslim, skrev Victor Malm.
Ja,
og det er liksom, der er noe der som rører sig her nå, der kristne verdier er identitet, men uten egentlig så veldig koblet til kristendommen, da, kan
ja,
man si.
Det tenker jeg også, for jeg tenker også at i Norden, så altså, våre nordiske länder som er så veldig, veldig moderne, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, ja, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Frederiksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
Nej, men hvis nu det er det, der vil forhindre dem i at opnå magt, så vil de vel også bruge det redskab. Altså mere rene er svenske politikere vel ikke, synes jeg, at den moderne historie har vist os. Men for ligesom at, altså jeg har brug for at korrigere mig selv, og måske kan det alligevel give et svar på noget af det her, ikke, i forhold til en dansk kontekst. Fordi jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ikke er kristen, og det er egentlig forkert. Det er mere korrekt at sige, at jeg ikke er troende. Jeg har ikke nogen guds fornemmelse. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at der findes en Gud, som ligesom i himlen holder øje med mig og vurderer mig og mit liv op, og elsker mig ubegrænset, ubetinget osv. Men jeg vil måske nok alligevel kalde mig kristen, og det handler jo om, at jeg jo tilslutter mig, dyrker og nyder ritualerne. Ikke? Jeg vælger jo kristne skoler til mine børn, hvor man synger salmer og deklamerer og tilslutter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jeg går i kirken og tænder lys for mine afdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig, og så videre. Ikke? Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualerne og anvender mig af bygningerne og alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
Det er jo det kulturkristne som man da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt at det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer. Og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet altså. Og så hadde alle ledd, for det bare sånn, nei, selvfølgelig du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her. Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja. Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan socialdemokratiet markerer sig nu som et kristent religiøst parti.
Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste denne sementen og fjerne alt som uthuler denne nasjonalstatens sement. Og så sier han at illegal innvandring er det som vanner det ut og gjør oss kjøre.
Alltså, ja. Jag skulle ju, om jag var kristen så skulle jag bli lika irriterad på att min tro användes av socialdemokrater som jag skulle bli det om att den används av högern nu. Alltså, jag gillar inte när man laborerar liksom med religioner på det här viset i politiken. Men det är min andra fråga, den som Hilde tar upp här. Alltså, i Sverige så försökte ju då den borgerliga regeringen genast slå väldigt hårt mot det som hände i somras då med de här flyktingarna som ville ta sig till Spanien, eller den här exklaven i Spanien, eller spanska exklaven, och menar på att nu är kranen öppen igen för flyktingar in till Europa. Och väldigt snart så liksom vände opinionen där och menar att det här är bara propaganda, därför att vi har tydliga gränser, vi har en ny flyktingpolitik, en ny asylpolitik, och att det här bara är ett hybridkrig som Ryssland underblåser och som Marocko vill ha därför att de vill ha ett nytt avtal med EU. Är den diskussionen något som ni har i Danmark, eller pratar ni om det här som något rejält, att flyktingarna ska svämma över alla bredder återigen?
Ja. Helt klart, altså da man så de her strømme af flygtninge, som bevægede sig ind i EU, som de jo gjorde, så talte man da helt klart om frygten for at der skulle komme en ny sådan en massebevægelse op igennem Europa, som til slut ville ende i de nordiske lande. Det har man jo også gjort i Sverige.
Jo, men her efter bara väldigt kort tid så vände man på perspektivet och började fundera över är det här någonting som Marokko har iscensatt därför att de blivit nytt avtal med EU? Är det här någonting som Ryssland liksom håller på med därför att man och skickar ut de här impulserna att man ska ta sig över därför att man vill splittra Europa. Alltså den diskussionen har vi här. Har ni den i Danmark också?
Ja, ja, absolut. Bägge diskussioner,
begge
helt
diskussioner
klart.
Går.
Men uanset vad fundamentet är för en eventuellt ny flyktingstrøm, så vil man jo stadig sikre sig mod den eventuelt nye flyktingstrøm. Om den så er motiveret af den marokkanske regering, eller det russiske styre, eller behovet for et bedre liv blandt flygtningen, så vil man fra dansk side så absolut sikre sig mod, at det skal ske.
Der kommer en ny interessant debat i Danmark, fordi Dansk Folkeparti vil melde Danmark ut av Schengen. Og da har det kommet en rapport som viser at hvis Danmark gjør det, så kan man sørge for at Danmark får enda flere flyktninger. Mm. For da kan man ikke lenger sende folk ut til Schengens yttergrenser, for eksempel. Yeah. Så dette er jo store, store diskussioner som beveger seg nå hele tiden. Yeah.
Og det er litt svært å spå om hva det reelt vil ske, fordi Dansk Folkeparti vil jo samtidig kreve en ekstrem stram grensekontroll. Mm. Så der vil jo ikke være det behov for at tilbagesende folk til andre EU-lande, fordi grenserne vil være forholdsvis hermetiske lukket.
Herlighet, det høres.
Ja, ja. Men det er jo ideologien bag. Ja, ja, ja. Men i forhold til at vende tilbage, jeg vil bare lige, fordi jeg synes, det er rigtig interessant, at du nævnte den her tekst fra 2012, tror jeg det var, Hilde, med princippet om velfærdsstaten som nationens cement. Altså, jeg vil mene, at vi i Danmark, for en bred del af det politiske segment, men også befolkningen, har erkendt, at velfærdsstaten er ikke nationens cement. Mm. Altså, velfærdsstaten er nationens instrument, ikke? Og det er noget helt, helt andet. Mm. Cementen leder vi efter lige nu med lys og lygte, og der ser vi jo tydeligt, at prominente politikere fra helt uventede partier forsøger at røre cementen i det religiøse.
Ikke? Nemlig. Og det er vel kanskje det på en måte enhetslistens politiker som jeg snakket om i sted, som skrev på X, at før var europeiske verdier, de var menneskerettigheter og så videre. Nå er det dette. Jeg får ganske store frysninger av den bevegelsen, må jeg si. For jeg er opptatt av nettopp det religiøse landskapet, hva kan religion brukes til, og ikke minst kan religion misbrukes til. Og i øyeblikket så spiller religion på veldig mange av lengslene vi har. Vi kan ha en lengsel etter sterk kontroll, vi kan ha en lengsel etter fellesskap, vi kan ha en lengsel etter mening, og svaret på de tre spørsmålene kan være veldig ulike, men alle kan havne i en eller annen form for religion. Og da er liksom spørsmålet, hvilken religion er det da som vender tilbake? Denne kristne verdier som kontroll, får jeg ganske store uro flekker på halsen av å tenke på.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Kan man elske noen som ikke syns det samme som en selv? Denne uken var det premiere på et nytt datingprogram på SVT, Silent Attraction.
Nej, jeg skulle ikke sige at jeg vil date en feminist.
Är han inte för jämställdhet?
Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
Jag tycker inte om alfamän.
Som en alfa säger man nu en man som också ser andras människor behov.
I SVTs nye program så er det 16 single personer som møtes, og de får ikke lov til å snakke sammen. De kan se, og de kan danse, og de går i spa, men all kommunikasjon må skje totalt i tyst nadd. Men det de ikke vet er at de på forhånd er blitt screenet på den måten at her er det jenter som er langt på venstresiden og gutter som er langt på høyresiden,
Jag måste korrigera. Jag tror inte att tjejerna är långt till vänstersidan. De är progressiva. Alltså, progressiva de är för abort och jämställdhet och så. Det betyder inte att de är långt på vänstersidan.
Jag vill också korrigera. Jag tror heller inte männen är långt ut på höger sidan. Jag tror faktiskt bara att de är, vad heter det, har någon lite mer konservativ värdier. Nej,
nämligen. Så vidare. De brukar egentligen den så kallade Galtan-skalan. Där Galtan är det grön, alternativ och libertär på den ena sidan, traditionell, autoritär och nationalist på den andra sidan. Och där kvinnor, det ser vi ju, unga jenter stemmer till vänster och gutter går mer till höger. Det har kom nyligen en helt färsk valgundersökelse i Norge som visar att detta har ökt. Och det är hela fortsatt att öka.
Ja, ja. I hvert fall den vestlige
ja.
Verden.
Ja. Och så har SVT ett utgångspunkt då i att hvis det är sån och att det byggs murar, att man inte kan tala samman, så kan man heller inte få barn och då synker födselstalen. Så SVT har gått in här i en sån slags, vi måste sørge för att folk rett og slett fortsatt får barn.
Ja. Ja, men det är fantastiskt. Alltså jag syns det är genialt det här program av alla möjliga orsaker. Men du har rätt, Hilde, 12 minuter in i programmet där spör SVT sig själv, varför laver vi den här det här datingprogram, för ett datingprogram i sig selv er ikke, hvad hedder det, tilstrækkeligt. Det skal nemlig have en overbygning af noget, ja, af et ønske, altså noget opbyggeligt, vil jeg tro, ikke? Og det er netop det her, at kvinder, mænd bevæger sig mod højre, kvinder mod venstre. Ikke kun på politiske områder, men i forhold til værdierne, ikke? Og så formulerer man jo, at det er et problem, fordi der er mure mellem kønnene, så er der ikke nogen par, og så kommer der ikke nogen børn, som du opsummerede, Hilde, og så er der ikke noget samfund, altså ingen velfærdsstat, hvis man ikke får børn. Og for mig at se, ikke, så er det, altså det er fantastisk spændende, og jeg ser også trådet til Danmark, men det er så svensk.
Ja. Det hvad er det svenske, synes du?
Ja, det undrer jeg også.
Jo, men prøv at høre, hvad gør man så med de her unge mennesker? Man ensarter dem. Man giver dem samme farve tøj på. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det her, alt det her tøj er beige og brun.
Ja, ikke? Og
kan
og
I huske den svenske fantastiske film, som hedder Fire nuancer af brun? Altså, den film er jo en kommentar på det svenske samfunds brunificering. Altså det her, man gør alt beige på en eller anden måde. Og det er præcis det, man også gør her. Ikke? Altså som staten ville gøre det. Regulerer dem, fjerner alle de udsagn og udtryk, som gør dem til individer, fordi det farlige ligger i individualismen, fordi når man giver slip på den, så opstår, hvad hedder det, de store konflikter, grøfter og forskellighederne dyrkes til ukendt, til de gør sammenhængskraften, hvad hedder det, reducerer den til ingenting.
Vi måste nog förklara för dem som inte har sett det här programmet att när de utan att prata med varandra känner attraktion inför någon, så får de börja prata med varandra. Och då visar det sig när de pratar om värderingar att den här mannen är ju konservativ och jag är progressiv. Och vad händer med attraktionen då? Kan man leva med någon som inte tycker som man själv? Och det som är poängen här är att deltagarna själva vet inte att det här är en politisk premiss.
Nej,
i grunden. Men vi som sitter och tittar, vi vet ju att den här mannen tycker att mannen ska leda flocken och den här kvinnan tycker att man ska leva jämlikt och så vidare.
Yeah.
Så det är ju en thriller att se det här.
Det är en thriller.
Ja, yeah. Jag tycker också att det här är ett bra program. Jag kan också förstå att deltagarna känner sig lite lurade. Därför att de visste inte att det var det här experimentet de gick in för att göra. Utan de trodde bara att det handlade om att försöka hitta någon utan att prata med personen. Alltså antitesen till Love is Blind, där man inte får se men bara prata. Och ja. Så blir det knas. Yeah.
Men det som är det intressanta är också, syns jag, att det är progressiva, de så kallt progressiva och de så kallt konservativ, verdien är ju också så, det är sån fernis som är så tynt.
Exakt.
Det är ju inte akkurat någon här som har suttit och läst Simone de Beauvoir eller har en ideologisk kraft. Det är, man märker när de snackar också att hållningarna är liksom tagit in ifrån en eller annan sån TikTok-verden, håller jag på att säga. Det är väldigt tynt. Sånn, ja, nå jeg lei av alfamenn, det en som sier det. Og i neste øyeblikk så vil hun gjerne ha menn som kontrollerer. Altså, det går jo ikke opp. Nei. Og de menn også, som bare går rundt der, jeg får så vondt av de også på en eller annen måte, for de prøver å være som menn. Yeah. Og så de så... Altså, en av de som blige. Liksom den verste som uttaler seg som den ja, liksom sånn, kvinner mine skal ha store bakender, holdt på seg, store rumpa-ersler og de skal ha, og det som et langt sort hår, det som det selve livet, jeg vil ha det i latino og han, altså, og så ser jeg på han så tenker jeg, du er det mest usikre menneske jeg har sett på så lang tid.
Ja, altså det ikke, skal man måske lige fastslå, hverken Andrew Tate eller Greta Thunberg-typer, som i Nej. Programmet her. Altså Nej. De jo moderate, kan man sige på en måde, ikke? I og med, de også har meldt sig til det her program, tror jeg. Ikke? Men jeg har sådan et... det jo fedt det her med, at man som seer ved mere end deltagerne. Altså det er rigtigt. Man kender en præmis, som de ikke kender. Det gør det så interessant. Ikke? Men er det godt eller skidt, når man bliver stemt ud af programmet, når nu det er de forkerte, der beslutter, at man skal stemmes ud. Man kunne jo forestille sig, nogle af de her mænd, der bliver sendt hjem efterfølgende, vil sige, Gud, det var da sindssygt godt, at jeg blev sendt hjem. Jeg må indeholde netop den maskulinitet, som skal til, når nu de her feminister sender mig hjem. Og omvendt.
Jag tänker också det här med den tunna finissan som ni pratar om, det är alldeles sant, och hur mycket som egentligen är politiskt mode. Just nu så ska man vara progressiv om man är kvinna, just nu så ska man vara konservativ om man är man, och så undrar man, om man skrapar lite så är frågan vad det egentligen betyder. Men jag tänker också att det finns någon idé hos väldigt unga människor att man har ju ganska starka uppfattningar samtidigt när man är ung. Man är ganska säker på att man vet hur saker och ting är. Ja. Och så glömmer man bort liksom att livet är långt och att världen ändrar sig och att man kan plötsligt ändra åsikt. Man kan ju fråga vilken socialdemokrat som helst. Vad tycker du egentligen? I Sverige i alla fall, och de har ingen aning. Om man skrapar lite. Så det här är, jag tycker att det här är spännande, och framförallt så är det ju så att jag ju skulle ju aldrig prata om mitt äktenskap i radio, men jag vet ju att man kan leva med någon som inte tycker som man själv gör. Det är väldigt utvecklande och man tvingas skärpa sina argument, men framförallt ibland så får man bara respektera att den andra tycker olika, och det är ju verkligen att visa varandra kärlek, skulle jag säga. Så våga dejta över blockgränserna.
I mitt hjem syns vi också forskjelligt om tingene, ikke? Och vi stemmer bestemt oss forskjelligt när det är val till Folketinget. Det syns jag är fullständigt oproblematiskt, men jag syns det är verkligen intressant att kika på det här med tiltrækningskraften, ikke? Alltså vad är det egentligen där driver ens attraktion mod et andet menneske, og er det også noget, som forandrer sig over livet? Altså er det ligesom andre ting, som gør, at man bliver erotisk tiltrukket af et menneske, når man udvikler sig og bliver ældre og gammel også?
Ikke? For min del så ville det være helt umuligt, tror jeg, at falde for nogen uden at och snacka, för det att jag blir inte förälskad utan att jag hör den andra personen säga något. Alltså det är den måten och den formuleringen som är attraktionen. Alltså jag blir aldrig attraherad till någon för jag har hört det. Så det ville varit väldigt märkligt att sitta ett sted och bara skulle bruka blick och sånt ting. Jag vet inte.
Nej, det går inte.
Nej.
Ja, det är meget akavet, men det, och de skrider ju hurtigt till fysisk kontakt.
Och voldsomt.
men som jag förstår det, så fortsätter det inte i komplett stillhed. Alltså där kommer också till att vara diskussioner, och jag tror vi kommer till att närma oss den egentliga premiss mer och mer över den här serien. Och jag kommer till att följa det här, det är helt säkert.
Ja, totalt. Absolut. Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill du hisse denna uken, Åsa?
Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
Nej.
I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog, och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är ju det här otroligt spännande.
Oj.
Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag det är att TV4, de har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare, och den sista timmen så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig TV, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
Ja, min os hiss går till debattøren og kommentatoren Phyllis Yazar, som i BT har udtalt, at hun ønsker et forbud mod at gå med bar krop, overkrop for mænd. Hun siger, det er mangel på kultur, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
Nu, jeg vil have det.
I mange europæiske turistbyer er det forbudt at gå rundt med bar overkrop i butikker, når man køber ind og i bymidten og sådan noget. Jeg synes, der burde være bødestraf for at gå rundt sådan der afklædt.
Her kendte jeg, at min sådan silent attraction kom ind.
Men du vil jo bare sidde og snakke i hele det. Min uges dis går til en Hizb ut-Tahrir-kampagne. Hizb ut-Tahrir er jo den her islamistiske forening, som af en eller anden grund stadig er tilladt i Danmark. De er nu gået direkte efter nye danske gymnasieelever ved at sende et brev direkte til dem, hvor I de skriver, stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt, men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Mm. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere frihetsbrev, som er et andet medie, men som lagte vokskabinett av mektige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer av personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Fredriksen og Elon Musk, rundt for torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, sier Nikolaj Tussen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er litt vanskelig å få øye på, man kan si. Det er veldig lett å få øye på Putin, men poenget, sånn som jeg leser det, er å sette fokus på at makten nå er så veldig basert på enkeltpersoner. Jeg elsker det når og medier bare gjør sånne ting som selvfølgelig er bare et stunt, men som er fysisk og ute i våre byrom, det liker jeg. Men diss, denne uken kom det under Arendalsuken en stor ny tillitsundersøkelse i Norge. Generelt så svarer 72% at de har ganske stor og stor, det er altså svært stor tillit til Stortinget som institusjon, blant annet. Men det er nye tall her, og nye spørsmål, som viser at hele 53% mener at flertallet av politikere er involvert i korrupsjon. Og 4% mener det gjelder alle politikere. Oi. Det sier noen ting om en stor endring i befolkningen.
Ja, virkelig.
Og så er kanskje ikke det så rart etter et år med Epstein-skandaler. Jeg kan ikke disse at folk har mindre tillit, men jeg vil ha det som en sånn stor diss i liksom hele samfunnsdebatten. At det viser at når det er så stor andel av befolkningen som begynner å tvile på om de som skal holde oss sammen, de gjør det ikke. Og det kom ekstra tydelig, og beklager jeg bruker tid på dette, men jeg hadde den ukrainske ambassadøren i Norge på scenen denne uken her, som sa at de første 72 timene av krigen, invasjonen i Ukraina, så var det som holdt de sammen, var at de hadde faktisk tillit. Och det är en absurd ting när vi sitter här uppe och smycker oss av tilliten.
Ja, men det är en absurd ting på många nivåer, bland annat för att Ukraina är ett så korrupt land som det är.
Det var de tingene där som blev satt helt på spissen, för när jag spurte han, vad är tillit? Så sa han, tillit är bland annat att du ska kunna ge bensin eller klärne eller maten till de soldaten som ska ut i krig utan att du får pengar här och nu. Det är tillit. Han sa, tillit är inte något teoretiskt, det är väldigt, väldigt praktiskt. Hiss och diss. Jag har tänkt mycket på spörsmålet runt vem kan vi snacka med och vem kan vi inte snacka med, och lite utgångspunkt med Silent Attraction här, så kan vi ta upp någon flera saker ifrån de sista ukene i Norden, i Skandinavien. Danmark har fått sin egen skyteskive. Sofie Rudd, tidigare USA-kommentator på TV2, fick jobb som rådgiver på den amerikanska ambassaden. Gång på gång så har hun vært den som hjalp seerne med å bli kloke på amerikansk politikk som USA-kommentator på TV2. Men nå skal hun altså jobbe for den amerikanske ambassaden i København, der hun har startet som politisk rådgiver for den amerikanske regjeringen. Og det fikk mange opp i det røde eller sorte hjørnet, hva det nå heter i Danmark og sånn.
Ja, hvis nu der ikke havde været den her sag om et helt specifikt ønske fra det amerikanske styre, eller især den amerikanske præsident, som relaterer sig til Danmark, så tror jeg ikke, det her havde været et problem. I hvert fald ikke et så stort problem. Altså, det her er jo helt national-egoistisk problematisk, fordi det, man ved og forstår, det er, at i forhold til Trump, så er der et stort ønske, når det kommer til Danmark, og det er, at han vil have Grønland. Ikke? Og derfor spekulerer alle jo i, at Sofie Rudd ligesom vil forventes at skulle arbejde for, at Grønland bliver amerikansk. Og det mener man er dybt problematisk.
Mm. Jeg kan citere en av de som er altså Liberale Alliances Ole Birk Olesen, som skrev på LinkedIn, så nå arbeider du for at USA skal overta Grønland. Det vil jeg ikke si til lykke med, skrev han, og så brøt levende ut. Men det var voldsom motbør hun fikk også da, Hassan.
Ja, det altså, jeg vil give Weekendavisens udenrigsredaktør Anna Libak ret i, at det ligner mobning, det her, ikke? Når der ligesom kommer en så massiv kampagne fra kolleger, politikere, hvem som helst, ikke? Fra altså højre og lav, fra højre og venstre, som ligesom går så hårdt efter hende personligt, fordi jeg mener, der er jo mange mennesker, der arbejder på den amerikanske ambassade, også lokalt ansatte. Og sådan må det være. Og som Peter Ernstved, som er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi, siger, så er der faktisk præcis i denne her tid brug for kloge mennesker, som kan deeskalere situationen frem for at eskalere den. Og måske er det netop det, hun ville skulle kunne i sit nye job. Ikke? At det er et tegn på, at amerikanerne faktisk godt ved, at de er nødt til at finde en alternativ løsning til en militær overtagelse af Grønland.
Lad os høre, hvad Anna Libak sa.
Jeg kender som sagt ikke Sofie Rudd, og har ingen som helst grund til at lykkeønske hende med et job, og kunne aldrig nogensinde have fundet på at blande mig i den debat, hvis ikke det er fordi, at jeg ser en masse kommentatorer på samme tid mosle løs på en person. Min eneste grund til at blande mig i den debat er, at jeg hader mobning.
Men jeg er meget nysgerrig på, hvad I tænker om den her situation, Åsa og Hilde.
Jag tycker att det är lite oförskämt att hetsa mot någon som är glad för ett nytt arbete på det här viset å ena sidan. Å andra sidan så blir jag lite nyfiken då på hela det här pratet om neutrala public service. Är det vänstervridet eller är det egentligen någonting annat? Här finns inte den diskussionen, utan här uppfattas hon ändå som... Man lägger inte in huruvida public service är höger eller vänster eller någonting sånt där som ändå gör att hon har fått det här jobbet.
Men tänker du att för att hon har jobbat i TV2 så tyder det på att hon egentligen var amerikavänlig? Eller,
nej, jag bara säger att den här diskussionen som alltid annars är, den dyker inte upp. Det är något skäl som gör att just hon får jobba där ändå. Alltså hon måste ha haft goda förbindelser eller hon anses vara pålitlig. För jag tror inte att de tar henne för att hon skulle vara en stor Trump-kritiker, ja, men, att det är främsta meriten. Yeah. Men jag säger ingenting om det. Jag tror att hon har varit en väldigt duktig journalist.
Hon har varit en Trump-kritiker. Alltså, hon har sagt mycket
bestämda ting. Men är det verkligen därför Donald hon får det här jobbet? Är hon inte en pålitlig USA-vän också?
Jo, men du blander også lidt tingene sammen, fordi hun har jo været på TV2, som jo kun delvist er et public service medie, og som ikke er kendt som et specifikt venstreorienteret mediehus. Mm. Altså, det er klart, at den kritik retter sig helt klart mod Danmarks Radio og ikke TV2. Mm. Ikke? Aha, TV2 det er betragtes som mere politisk nuanceret.
Okay, vad intressant. Det visste inte jag.
Nej,
när man pratar om public service, att det alltid är vänstervridet och sådär, då räknar man med
jag har
i Sverige venstre, i alla fall.
Ja, jag har vänstervrede vänner som kallar TV2 för dansk Fox News, ikke? Som mener, at TV2 er en højreorienteret tv-station.
Har it makes sense då i så fall? Då er det ikke alls konstigt det her.
Nej.
Okay.
Men spørgsmålet er jo, som det, man kan jo ikke vurdere henne nå på dette tidspunktet. Man må jo se hvilken situation Danmark kan komme i. Og i et eller annet skarp situation, så vil jo hun sættes på prøve.
Ja. Helt klart. Og det er jo der, hvornår går grænsen, ikke? Fordi ved en militær intervention, så kan hun vel ikke være ansat på den amerikanske ambassade. Altså, hvis USA rent faktisk militært går ind i Grønland. Men hvad hvis USA ligesom starter en hybridkrig i Grønland mod Danmark, som man jo... Altså måske kan sige, at USA delvist i hvert fald allerede har gjort, ikke? Altså på forskellige områder.
Men jeg forstår ikke, hvorfor skulle hun ikke kunne fortsætte at være anstilt? Frågan er, om hun vil være anstilt, men visst kan hun vel være anstilt på amerikanske ambassade? Men
kunne hun være ansat på den russiske ambassade?
Ja, men man har väl rätt att jobba vad man vill. Har man inte det? Alltså, hon är väl, från och med nu är hon väl en civil privatperson som har rätt att ta anställning var hon vill. Det har väl inte vi med att göra överhuvudtaget.
Ja, men när man säger rätt till så är det måske också lite forskelligt i en dansk sammanhang i förhållande till en svensk. Fordi vi talar om den moralske rätt, fordi hon har ju selvfølgelig rätt till att göra med sitt liv vad hon vill.
Ja, men då så. Det är det jag menar. Även nu en svensk synvinkel.
Men Grönland för exempel, där är ju oljearbetare från USA som nu satt i land på Grönland, och där är folk som börjar jobba på Grönland nu som man inte egentligen vet vad håller på med. Så amerikanerna har ju allerede flyttat över en del folk till Grönland som man inte helt har kontroll på vad planerna är med. Så i allerede må hun jo på en måte försvara en situation som är usikker för Danmark. Jeg forstår jo, at den reagerer.
Men endnu mere konkret end det, fordi vi har jo hørt fra de danske efterretningstjenester, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der bliver spioneret mod Danmark fra amerikansk side. Ikke? Mm. Og hvor er de spioner? Jamen, de er jo blandt andet på den amerikanske ambassade, det som bliver hendes fremtidige arbejdsplads. Så konkret er det her jo.
Jeg fik veldig lyst til at sætte mig ned med Sofie Rudd og virkelig have en lang samtale og høre, hvad hun har tænkt rundt dette. Det har jeg veldig lyst til.
Altså, jeg måste sige, at jeg tycker hun har rätt at søge, hvilke arbejder hun vil, men jeg kan ikke forstå, at hun vil arbejde der.
Nej.
Det fatter jeg ikke.
Nej.
Jeg har spurgt mig selv, om jeg vil have sagt ja eller nej til sådan et jobtilbud. Ikke?
Jeg ved svaret.
Ja, hvad er svaret, Hilde?
Du er det absolut sagt.
Ja. Nej, prøv at høre, svaret er, at det kommer an på lønnen.
Ja, netop. Ja,
det er klart. Vi trodde inget andet.
Nej, vi trodde ikke noget.
Norsken, svensken og dansken.
En annen som har fått en liten kansellering den sidste uken er Frøken Snusk. Og hvem er Frøken Snusk også?
Frøken Snusk är ett koncept kan man säga. Det är en kvinna med en rosa stickad skidluva. Översätt, man ser inte, vet inte hur hon ser ut. Och hon sjunger så här, epadunk eller eurodisco eller vad man ska kalla det för.
Rånemusik. Rid mig som en dalahäst, som bland annat hon stod bak, som vi har faktiskt spilt här i programmet en gång.
Just det, och det var den gamla Fröken Snusk. Mm-hmm. Sen hoppade den Fröken Snusk av och nu finns det en ny Fröken Snusk som vi inte vet vem där.
Har hon stadig den där hu på?
Ja, ja. Fröken Snusk har...
Elefanthu som det heter på dansk.
Ja, just det. Ja. Det har hon alltid.
Den här nya... Finlandshette heter det i Norge.
Nej, är det riktigt? En Finlandshette. Ja.
Den här nya Fröken Snusk har inlett ett samarbete med Sverigedemokraternas Jim Åkesson. De har bland annat gjort en låt tillsammans. Mm. Och av det skälet så får nya Fröken Snusk inte uppträda på Karl Oskar-festivalen i Växjö, som är Växjö kommun, säger att vi ska inte ha artister som uttalar sig politiskt. Mm. Då är min fråga till er, vad tycker ni om det här? Är det rätt att stoppa en artist som har ett samarbete med ett politiskt parti? Vad tycker ni?
Har hon ett samarbete eller har hon uppträtt med Jimmy Åkesson på scenen?
Man har väl ett samarbete om man gör en låt ihop.
Nå, de lade en sang sammen.
Ja. Okay. Ja, och hon, okay, hon ska uppträda ihop med Jimmy Åkesson när låten är släppt.
De har allerede varit på sammen på scenen.
Just det.
Och vi kan faktiskt höra, för det finns ett klipp där vi hör Jimmy Åkesson som introducerar Fröken Snusk på scenen med den helt färske låten som kommer denna uken här.
En låt som ni ska få höra nu för första gången i världshistorien, så kommer den att framföras här. Och artisten är en dam, eller det är en fröken i rosa mundering. Och jag tänker att vi ger väl fröken en fantastiskt varmt välkomnande här på scen.
Om mitt hjärta slår är det jag.
Här var en slags verdenspremiere här också, med Så länge som mitt hjärta slår, som är spilt in med Fröken Snusk, Åkessons och Jimmy Åkesson här.
Vad tycker ni? Är det rätt av Växjö Karl Oskar-festivalen att stoppa Fröken Snusk?
Alltså, det är ju... Alltså, det är ju tillåtet och det är väl också riktigt att göra det, hvis det är principet för den festival att de inte vill ha uppträdande konstnärer som har någon som helst relation till den politiska makt. Alltså, så är det väl sådan de opererar, och det ska ju vara dem fritt att göra det. Problemet är ju att hvis det inte handlar om att det är en konstnär som har uppträtt med en politiker, men att det är en konstnär som har uppträtt med en specifik politiker, så uppstår det problematiskt. Ikke? Og så er det jo, at man åbner en ladeport for den kritik, som så ofte lyder af kunstner- og kulturbranchen, ikke? At den er ræverød, altså venstreorienteret. Ikke?
Hvad siger du, Hilde?
Nej, altså, jeg forstår jo aldrig, at kulturarrangementer ønsker at sætte sig selv ind i en situation og blive en sådan målskive for høyresiden. Altså, og fordi det er det man gjør. Altså, den får bevist alt som en tror. Ja. Den får bevist at det er at kulturen er venstreorientert, at høyresiden ikke slipper til, og så videre. Og det er jo sånn, musikkprodusenten og skaperen bak Frøken Snusk, Rasmus Gossi, skriver inn til Aftonbladet at samarbeidet handler om at de vil bidra til et åpnere politisk samfunnsklima. Og så sier de, vi opplever at kultursverige under veldig lang tid har blitt dominert av røster fra venstre og den sosialistiske siden. Det er selvfølgelig helt ok at artister uttrykker sånne meninger, men da må samme åpenhet også finnes for mennesker som synes noe annet.
Yeah. Altså, det finns en twist i det her, og det er at festivalen heter Karl Oskar-festivalen efter Vilhelm Mobergs romanfigur Karl Oskar, som var gift med Kristina, som flyttade från Småland till USA och byggde sig ett nytt liv. Så att det här är vårt nationalepos Utvandrarna som det handlar om. Och det handlar om att USA tar emot folk som vill komma dit medan Sverigedemokraterna säger nej. Det är inte så kommunen argumenterar, men jag tror att Vilhelm Moberg vrider sig i sin grav när han hör att Fröken Snusk med sitt samarbete med Sverigedemokraterna ska uppträda på, så att säga, hans festival. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att Växjö kommun gör fel. Jag är för yttrandefrihet i alla dess former, och jag tycker att artister ska yttra sig mer politiskt. För att om det här blir då startskottet för att artister inte ska våga prata politik, då är det en kraftig inskränkning av både konstens frihet och yttrandefriheten i Sverige. Och jag tycker att det är läskigt faktiskt.
Jag vill syns att det vill klä de nordiska kulturbranscher att man var mycket mer ärlig i förhåll till sin agenda, hvis man har en praxis där är, som vi misstänker den för att vara, alltså politisk selektiv. Ikke? Så borde man säga att Karl Oskar-festivalen är kun för vänsterorienterade konstnare. Ikke? Det kan man ju göra den till, alltså en vänsterorienterad festival som hyllar den fri bevægelighed och liksom uttrycker sympati för en och önskar om att inkludera en vär flykting som möter upp till de svenska gränser. Det kan man ju sagtens göra. Jag vill säga i förhåll till det du var inne på för Hilde med att du inte förstår att man från kulturfestivalens sida gör sig mottaglig för den kritik som man vet vill lyda från högerfløjen, ikke? Så är det ju en mycket intressant kommentar. I det ligger där ett spörsmål: vad är man mer bange för än högerfløjens kritik, ikke? Och jag tror man är långt mer bange för den interna kritik där kunde lyda från ens meningsfäller, hvis man puttade Fröken Snusk på scenen och nu hon har optrådt med Jimmy Åkesson, ikke? Och Fröken Snusk i övrigt på dansk betyder skit eller snavs. Det kan också vara på ett moralskt plan. Har det den samma betydning på svensk?
Det är framförallt på ett sexuellt moraliskt plan. Det är det som är snusk. Det är inte, har ingenting med hygien att göra, utan mer sexualhygien kanske.
I Norge så är snusk, det kan vara sånn, du håller på med liksom ekonomisk kriminalitet, så kan det också vara snusk.
Det här handlar mer om porr och lättklätt lusten att ligga kanske.
Men det jag, när du sa det du sa, Hassan, så är känner jag sån, och det är tillbaka till den kristna värdier diskussionen när allt blir identitet och när allt får en politisk axel, så låser man oss in i små båsar då. För det, visst är vänsterorienterat och syns att utvandrarna är intressant existentiellt som en tanke runt vem är vi som folk och vem är vi som folk när vi flyttar. Visst det plötsligt ska bara tillhöra vänstersidan, så får vi en ganska flata debatter.
Verkligen.
Och vi får en så tillspissad offentlighet som i alla fall jag önskar att undgå. Jag vill inte ha en sån offentlighet.
Absolut inte, och du har helt rätt. Och det är också så att Vilhelm Mobergs epos Utvandrarna, den röstas fram av svenskarna till Sveriges viktigaste bok någonsin, år efter år efter år, oavsett om man är höger eller vänster, så är det här någonting som vi tycker är svensk litteratur. Även till dess betydelse, nämligen att man flyttar och bygger upp ett liv någon annanstans. Så vi tycker ju liksom att den här sjön som de slår sig ner vid är i USA, att det är tillhör den svenska geografin till och med. Och så har vi då ett parti här som inte vill att folk ska komma hit. Så det är klart att det är en tvist i alltihopa.
Ja, det är en tvist.
Som man måste liksom suga lite grann på.
Men det är fascinerande, för i Norge har vi ju flera band. Åge Aleksandersen för exempel, som är en stor artist från Trøndelag, väldigt folklig, når brett ut. Han har varit väldigt öppen om sin arbetarpartitillhörighet alltid, för exempel. Och jag prövade att finna ut om det är band som är helt öppna om sin tillhörighet till högersidan, och det finner jag inte. Men i Norge så har vi heller inte haft, vi har inte haft kanceleringar av band som har spelat med Fremskrittspartiet för exempel. Det har vi inte.
Ja, det har vi haft i Danmark.
Har det klart.
Ja. Okay. Ja, som har spillet med Dansk Folkeparti. Der var en bland annat en dansk top sanger Richard Ravnvald, som oplevede at miste alle sine jobs, og altså hans karriere gik i stå. Altså vi har også komikere, som har udtrykt sig højreorienteret. Brian Mørk, I ved, ikke? Som mistede alt, hele sin karriere. Den lå i ruiner, ikke før, men efter att han stod fram med några bestämda synspunkter.
För vänstern i Sverige som ju har gillat att cancellera motståndare på det här viset, de har ju fått ett wake-up call i samband med Gaza-kriget och om man har rätt att stödja den palestinska sidan och så vidare, kritisera Israel, så här, då kan man faktiskt också bli cancellerad nu. Så de har ju fått lite grann att smaka på sin egen medicin, vilket har varit tragikomiskt att se faktiskt.
Jag kommer säkert att få massa e-poster på den nya e-postadressen som faktiskt är nsd@nrk.no, där folk vill fortälla mig att det är många saker jag nu har glömt här i sitte. Det regner jag faktiskt med att jag har glömt stora viktiga kanceleringar av konstnärer som har uppträtt på FRP sitt landsmöte för exempel. Det kan gott vara det har skett. Jag husker det inte.
Kun Gud är perfekt.
Kun Gud är perfekt. Det blir sista ord från ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Lindeborg, danska Sam Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, YLE och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Men du kan alltså höra episoden allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, BT og Expressen.